Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray via allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Oh, jag blir så irriterad när jag tänker på det. Så många gånger har jag ringt och gråtit och bara så här: min mamma är en fara för sitt eget liv, hon är en fara för oss. Så många gånger polis har kommit hem till oss, ambulanspersonal, när någon har fått en överdos. Det var en gång en kille fick en överdos hemma hos oss. Fråga oss, hur gamla är ni? Jag bara 16, ni är 16 år. Och de bara, bor ni här? Jag bara, jag bor med mamma, vi är 16. Och de bara så här, shit, de bara antecknar, hör av oss. Ingen hör av, alltså det händer ingenting.
Bye.
det sätt känns det som om svensk rap mår fantastiskt. En uppsjö av artister har haft otroligt många streams på senare år. Samtidigt finns kanske viss likriktning med några gyllene undantag. Och visst, Jelassie och hennes producent Nish har hittat ett eget musikaliskt uttryck, men framförallt är hennes texter något helt annat. Det finns ett djup som om sångbåset är hennes terapimottagning, mikrofonen själva terapeuten, och vi lyssnare får följa med. Hur hon har hittat moden att dela det där svåra, förlåtelse, PTSD och varför sommaren är lika med ångest, det är några av ämnena som Fatima, Linnea, Jelassie Meyer avhandlar i Värvet 581. Jag har en tendens att skriva en massa frågor. Och nu är det ju ganska mycket frågor som kretsar kring ditt album, och för i din värld så kanske det är liksom, alltså du har gjort en pressrunda och bla bla bla, du kan, din energi kanske är någon helt annanstans. Så då tänkte jag fråga dig, vad upptar din energi och tankeverksamhet?
Alltså saken är, när det kommer till så här, ja men prata om musik och prata om albumet och allting, alltså det beror på vem som ställer frågorna tycker jag, och hur intresserad människan är och typ hur mycket den har typ gett sig in på projektet och lyssnat ordentligt typ. Så det är verkligen olika. Man märker när någon är intresserad och verkligen lyssnat ordentligt, och när någon bara typ gör sitt jobb.
För mig, det är roligt för övrigt att du kritiserar mina kollegor på din skiva. vet vad jag tänker på?
Nej.
Nej, men att du skriver...
Journalister, eller?
Exakt. Ja. Att, så här, för att just... Och då har ju du då 2019, antar jag, när du debuterade, upptäckt att just det, om man säger någonting till någon så kommer det... Sen så liksom hänger det med under lång tid. Och,
ja.
Och i ditt fall så var det här med huruvida du var konstnär eller rappare, typ.
Exakt.
Ja, och det dyker då upp på ditt debutalbum sen, 4 år senare.
Ja, men det är för att jag har definierat mig som en konstnär sen jag fattade att jag vill göra någonting, hålla på med något, så har jag alltid definierat mig själv som en konstnär. Och det är för att inte sätta mig själv i ett fack. Och när man säger konstnär, då är det som att du är helt fri, du får göra vad du vill. Och det jag menar med så här att journalister och att de inte, eller att de jämför ganska mycket när det kommer till rap och konst, att det inte är samma. Men det är ju den konsten, rap eller hiphop. Alltså det är ju en konst. Alltså det är ju en konst för sig.
Jag kommer säga någonting ganska platt nu.
Ja.
Men det är artist är ju ett mycket bättre ord på engelska.
Ja, alltså det är det. Jag har också diskuterat det här massor med mina vänner. Typ så här. I Sverige så säger man jag är artist. Du är en artist, då är det musik. Men en artist, då är det ju, alltså, det är art, det är konst.
Ja.
Men på svenska så blir det nej, då är det bara musik.
Så hur som helst, alltså, nu hamnade vi på ett stickspår,
ja,
om vad vi frågade dig om, eller vi journalister eller journalisterna. Men det som var min grundfråga var ju, vad liksom tänker du på just nu mest? Du ska till Tunisien imorgon.
Ja.
Är det det?
Nej, alltså det där, nu påminner du mig. Jag har inte tänkt på det sen igår kväll.
Okej.
Ja, eller det har poppat upp då och då. Typ det jag sa, vad ska du göra? Nej, just det, jag ska ju till Tunisien. Jag sa, just det, ska jag. Men jag bokade typ för några dagar sedan jag bokade.
Okej.
Ja, det var riktigt en sista minuten.
Vad ska du göra där?
Jag är ju därifrån. Min pappas familj är därifrån. Så jag ska hälsa på. Sen semester bara. Jag har längtat så länge efter de här lediga dagarna jag har haft. Jag har en lucka på 2 veckor och jag vill verkligen ta vara på den så mycket som möjligt.
Och hur ser det ut där nere då? Vilka människor har du kvar där?
Alltså min farmor, farfar, jag har en farbror, sen har jag kusiner och faster. Så det är några stycken jag kvar där.
Förlåt, var är ni? Är ni i Tunis?
Nej, SOS.
Okej, där har jag varit på semester en gång.
På riktigt?
Ja.
Länge sedan eller?
Ja, det är nog 20 år sedan.
Oj.
Ja. Det var ingen munter upplevelse. Det var ingen munter upplevelse.
Vad är munter?
Det var inte så roligt.
Det var inte det?
Nej, jag tyckte det var så svårt att hitta bra mat till exempel.
Oj,
ja.
Oj.
Ja. Det kändes som det var, jag råkade bara på en massa turistfällor.
Ja, du hamnade på en sån typisk turistresa. Ja.
Men, sen hittade jag ett ställe som har den här otroliga rätten, vad fan heter det? På, alltså den har massa olika namn. Shakshuka heter den inte i Tunisien utan...
Shakshuka, är det med tomat och ägg? Och...
Exakt. Otroligt.
Det är skitgott. Mm. Och så har de en typ en korv i morgens.
Exakt, ja. Då blev jag glad. Mm. Så vad kul att jag har varit i Sos då.
Ja.
Mm. Så dit ska du.
Exakt.
Härligt. Du, eventuellt lite av ett ämnesbyte, men när jag lyssnar på den här texten så tänker jag, och det kanske är för att jag är nyfiken på det själv, men jag tänker att på din gudstro, att den liksom poppar upp. Och det går inte att ta miste på att den känns real, liksom.
Mm.
Går det att sätta ord på för dig hur den ser ut?
Ja, alltså för mig, jag känner att jag är jättenära Gud. Alltså jag känner att jag är det närmaste, jag är Gud och sen allt annat runt omkring känner jag i alla fall. Och det har bara varit, för mig har det bara varit som en pelare som jag lutar mig mot. När jag känt att jag inte haft någon där. Och nej, alltså jag kan inte beskriva det, det är verkligen så här. För mig så här, jag gör det jag gör, sen litar jag på Gud. Sen är det så här, Gud har mig.
Mm.
Det som händer, händer typ. Och jag har varit så sen jag var liten. Eller sen, ja, sen jag var liten och sen jag började få en uppfattning om vad så här, okej, Gud och såna här grejer. Så ja, sen dess har jag verkligen känt att så här, okej, jag är aldrig ensam oavsett hur ensam det känns.
Men fanns Gud där liksom redan innan dina 5 år i Tunisien?
Alltså jag har minne av att typ min pappa kan berätta till mig en idag ibland, och jag har minne själv så här, jag har minne av att jag kunde drömma om Gud, och kunde jag komma till pappa och bara, hej, jag drömde om Gud och Gud sa så här till mig. Nej. Och han sa att jag skulle göra så här, och det var så här, och det var verkligen så här, jag kunde verkligen, när han berättade om ibland, jag blir så här, shit, för det var verkligen så raka och bara så här, Gud sa att jag skulle göra så här och det här och det här, och han sa att jag skulle förlåta och typ såna här grejer. Så typ sen jag var liten har det alltid varit någonting som jag har känt att det finns någon, något större och något som är så här, som har mig typ.
Har Gud en gestalt i drömmen?
Alltså jag har drömt flera gånger om att så här, ibland har han kommit upp med så här, som i moln typ, och ibland, alltså jag vet inte, men det har varit, alltså det har inte varit läskiga drömmar. Så jag vet inte, alltså det har väl varit, det har känts som att det har varit någonting som är så här, ja, jag finns här.
Vet du, för jag har tänkt flera gånger, och det är inte så här nu när jag liksom verkligen har vältrat mig i din musik, och nu måste du, och jag vill också säga en sak till dig som inte känner mig. Jag är skitdålig på att lyssna på texter, men i ditt fall så har det liksom inte riktigt gått att inte lyssna på texter, vilket är härligt. Tack så mycket för det. Men jag har också tänkt på så här, jag hör dig i vissa intervjuer så här, prata om andra artister och vilka som har betytt mycket för dig och så där. Men jag kan inte tänka att du på sätt och vis skulle, och det här, jag har aldrig hört dig prata om honom, men jag tycker du har ganska mycket gemensamt med Stormzy.
Stormzy?
Ja.
Oj, den var ni. Det har jag inte hört innan.
Nej, men det är för att han känns också så himla...
Och ja, alltså Stormzy, man väl lyssnar på honom, man lyssnar ju bara på texten. Mm. Det är det man fokuserar på, man lyssnar på, man vill höra vad han säger.
Mm. Ja, men sen, och sen också tänker jag att han, nu är väl han kanske då kristen? Kan det vara så?
Ja. Men han är ju också jättegudfruktande.
Ja.
Alltså...
Men på samma sätt som du på något sätt kanske, att det känns som att det är nästan en barnatro som på något sätt har hängt med. Och det där kan jag vara lite avundsjuk på, människor som faktiskt har liksom, ja men vadå, haft en relation till Gud sen de var barn då, som du liksom.
Alltså jag bara, det har bara blivit så. Det var inte som att min, alltså det var inte att någon intalade mig eller var så här, gud, utan det var så här, min mamma, hon, när vi var små, det var så här, alltså hon tror på någonting, men vad, hon vet inte. Och min farsa, det var så här, vi bodde i morsan, så min farsa kunde ju bara komma ibland och typ sticka in och typ så här, ja men Gud och sånt.
Okay.
Typ ibland bara. Ja. För att ja, han hade inte så mycket talan, för vi bodde ju med morsan och de hade skilt sig och allting, så det var så. Men ja, sen var det bara mer att det bara dök upp drömmar, och jag var intresserad, jag ville veta mer och jag ville veta vad man ska göra, vad man inte ska göra och sånt. Jag var jätteintresserad av det, så. Men sen också när jag flyttade till Tunisien, de där 5 åren gjorde ju jättemycket.
Mm.
Alltså när jag fick ju lära mig allt, alltså från läsa Koran till alltså, ja, allt möjligt. Man lärde ju sig, som de där 5 åren, de formade ju en fett mycket, men det var också att, för att jag vet så här, man kan bli antingen eller, typ. Jag har träffat på mycket folk som deras föräldrar har lämnat dem i hemlandet. Antingen blir du så här helt emot det och är så här, jag kommer aldrig, för att det, typ, de känner att deras föräldrar har förstört någonting och deras föräldrar har målat upp en helt fucked up bild av den religionen som de tror på. Så det blir antingen eller, har jag känt, att man, antingen blir man helt emot det eller så blir man så här, ja, typ.
Mm. Jo, men för det låter ju, alltså, nu... Det låter inte som att det var 100% en lätt tid för dig de där 5 åren?
Absolut inte, nej.
Men att du då ändå liksom på något sätt går starkt i din tro, det måste ju säga någonting om någonting.
Ja, alltså typ under de där 5 åren, det var ganska mycket så här, jag typ, vad heter det, dissocierade alltså mig jättemycket. Jag hittade jättemycket olika sätt att göra det. Jag brukade så här, typ vad albumtiteln kommer ifrån. När jag var, vad var jag, 11 kanske, jag brukade gå in i badrummet, så brukade jag stå och stirra mig själv i spegeln tills jag hamnade på en jätte, alltså i euforiksplats. Den var skitkonstig. Alltså det var som att jag och det som var min själ existerade bara. Inget annat. Allting runt om bara försvann. Det fanns inget, du tänkte inte på något runt omkring. Utan jag kunde bara kolla mig själv i ögonen. Och det var som att så här, mitt skal pratade med det som var i mig. Så jag var så här, kunde kolla på mig själv. Okej, bara okej. Okej, dina ögon är så här, din näsa är så här. Du heter Fatima. Men vem är Fatima? De har bara, när jag föddes, de döpte mig bara till Fatima. Men vem är egentligen Fatima? Det finns så många som heter Fatima. Och det är så här, men jag. Och den andra Fatima, den är också Fatima. Men den är någon helt annan Fatima. Och det var typ som så här, okej, men vem är jag? Okej, vad gör jag här? Vad är mitt syfte? Jag kunde ibland stirra mig själv i ögonen och känna typ en avundsjuka. För jag var fett avundsjuk på mina kusiner. För jag vill bo som dem, jag vill vara som dem. För när min farsa lämnade oss till Tunisien, det var bara så här, det var bara jag och min farmor och farfar och min tvillingssyster. Och mina kusiner, de bodde i värsta villan. De kunde komma hem till oss på typ så här, lov och sånt. Så jag var så här, ibland kunde jag vara avundsjuk, så kunde jag stirra mig själv i spegeln och bara såhär, shit, jag önskar att jag var min kusin. Men hon kanske går runt och känner exakt samma som jag. Och hon är människa också, hon känner exakt så här också. Så det var som att jag kunde gå in där och så bara stirra i mig själv och fråga mig fett mycket olika frågor. Och det var som att någonstans där var det som att jag typ hittade mig, alltså det kändes som att jag existerade på riktigt. Och det var som att så här, det var som att jag klappade mig själv på axeln och bara, Fatima, det här skalet har dig, fattar du?
Kolla mig i ögonen och se mig själv. Allting som händer, det är bara på mig. Fastna djup men vet att det ordnar sig. De har bara gett mig ett namn, ett namn, ett namn, ett namn.
Så ja, sen dess har jag bara känt att ja, men jag typ, känns som att jag känner mig själv, inte 100%. Man lär ju känna sig själv hela tiden. Men det var verkligen som att jag kände så här, ja, men jag står på den här, alltså jag står i världen med alltså 10 tår och rak rygg typ. Kändes som. Och jag var ganska liten, men jag kommer ihåg än idag hur det kändes. För jag kunde gå ut, alltså efter jag hade gjort det, jag kunde gå ut och vara så här, jag kände mig levande, alltså verkligen.
Gjorde du inte det när du inte var ensam på toaletten och mediterade?
Alltså mycket, jag var, alltså när jag bodde i Tunisien, det var mycket så här, jag var mycket för mig själv, eller så var jag med min syster, men jag har haft mycket tendenser om att så här, jag vet inte, tänka mig bort och typ, och jag kände att ingen förstod mig, och det var jag och min syster var de enda som kunde prata svenska. Min farmor och farfar, de pratade arabiska. När vi flyttade dit så kunde vi inte ett enda ord. Så typ efter 2,5 år så hamnade man på något så här mellanläge. Jag kunde inte förklara mig hur jag kände på svenska. Och jag kunde inte förklara det på arabiska. Så det var som att man hamnade i ett mellanläge. Så jag kände att jag inte kunde få utlopp av saker och ting. Så det var som att jag pratade med mig själv. Och där fick jag mina utlopp typ.
Mm. Men för oss som inte är uppvuxen med en tvilling, så är det svårt att föreställa sig hur det är liksom. Men det låter ju inte riktigt som att ni hade ett otroligt tajt band under de där åren.
Alltså
eller?
Nej, jag och min tvillingssyster, alltså nu talar jag bara för mig själv, ja. Som vad jag har känt. Och det är så här, vi två vi är jätteolika, det är som dag och natt, helt olika. Vi har gått igenom exakt samma sak, men vi har tagit det på helt olika sätt. Vi ser det på helt olika sätt. Och det tycker jag ibland är fett sjukt så här, hur alla bara uppfattar och bara tar in saker olika.
Mm. Vem är äldst?
Jag är 6 minuter äldre.
Ja.
Ja. De där 6 minuterna är viktiga.
Så. Ja, jag vet. Det är så roligt. Jag funderar på ifall jag någon gång skulle få tvillingar, så kanske jag inte skulle berätta det för dem.
Vem som helst.
Exakt.
Men de kommer ju fråga vem som föddes först.
Jag vet, men jag tänker inte.
Men typ något som är sjukt med tvillingar, den som föddes först är alltid den riktiga klonen.
Okej.
Okay. Ja, som vi två exvillingar. Hade det varit en exvillingar så hade vi sett ut som mig.
Mm, okay.
Och det var så viktigt för mig att veta.
Ja, okej.
Okay. För det hade varit så roligt om bara två stycken Fatimor bara.
Ja, det kanske hade varit en helt annan grej. Men för Nils pratar ju ofta om dig. Mm. Vad heter han i efternamn? Sven M.
Lundberg.
Tack. Han pratar ju om, jag såg någon, var det Kingsize kanske? När han berättar lite om dig och din syrra liksom, mm. och att ni är helt olika. Men och han säger också att ni har liksom något slags telepati också.
Ja.
Vet du vad hon känner just nu?
Alltså, ja, alltså på något sätt jag känner ju när hon, alltså jag, ibland jag kan jag bara få typ så här, bara någon ångest klump i magen och jag säger, ska jag ringa, ska jag inte ringa, ska jag ringa, ska jag inte ringa. Så ibland gör jag det, ibland gör jag inte det. Men ja, alltså ja, ja, men typ, men ändå inte. Jag vet inte, det känns som att alla känner av när en syskon mår dåligt på något sätt. Jag vet inte.
Jag har inga full, jag har en halvbrorsa bara, som är jättemycket yngre. Jag känner inte vad han känner just nu,
ja,
kan jag säga.
Fattar. Men alltså, oh, men, ja, men ändå inte typ.
Trött tror jag att han är. Ja, han jobbar krogen. Men du, jag funderar på, för är det okej att vi fortsätter prata lite om,
ja,
Gud och,
ja, ja, ja.
Och sådär? För jag är nyfiken på det. För när jag lyssnar på dina texter så känns det också som att din Gud, då, eller Allah, som är väldigt mångas Gud, men att det är liksom en extremt förlåtande Gud.
Ja.
Al-Ghafur. Mm. Nej. Mm.
Ja, ja, alltså Gud är jätteförlåtande. Inom min religion, islam, så är Gud den mest förlåtande som existerar. Och för mig är det så här, Gud förlåter, vem jag som inte ska göra det? Det är så här, va? Det är verkligen så här, vem fan är jag som inte ska göra det om Gud gör det? Så för mig är det så här, förlåta är ett, alltså det är en av de viktigaste grejerna i mitt liv, att förlåta. Du behöver inte glömma, men du kan förlåta. Mm. För att sitta och, ja, alltså för det är så här, folk är, tänker så här, att förlåta är någon svaghet, eller att det är så här, du är svag om du förlåter människan. Men det är så här, du kan förlåta det, men du behöver inte glömma det. Alltså, ja, då är det så här, när du förlåter, då är det så här, okej, okay, men då har vi ser om det är en klump i luften, då försvinner den, men du behöver inte glömma den här klumpen. Den finns ju fortfarande där, men ja.
Men är det viktigt för dig att säga att jag nu förelämpar dig på något sätt? Och du reser dig upp för att du, varför ska du vara med i den här intervjun när jag sitter och är så jävla oförskämd? Och sen så ringer jag dig om 10 minuter och säger, fan förlåt, det var dumt. Och då måste, eller vänta. Nej förresten, det var inte dit vi skulle komma. Men jo, för jag tänker mig så här, måste jag veta att du har förlåtit mig? Eller kan du bara förlåta dig
alltså, internt? Nej. Alltså för mig är det så här, vi säger nu om jag har något otal med en person som jag inte pratar med idag och jag känner just nu, det är den personen gjorde mig, jag känner nu att jag vill förlåta den. Det behöver inte, personen behöver inte veta det. Like, ja, för mig är det så här, okej, okay, men mellan mig och Gud, Gud vet att jag har förlåtit den människan. Mm. Så när den människan dör, säger vi, i min tro, jag tror att när man dör man räknar för saker man har gjort. Så jag tror mellan, om jag har förlåtit den personen mellan mig och Gud, så när den dör, då vet Gud att jag har förlåtit den människan. Så när den står där sen framför Gud ska räknas för saker, då kommer vi säkert Gud tala om för den människan att Fatima har förlåtit dig.
Mm.
Och
vad fint, vilken fin bild.
Ja, alltså för mig är det så här, jag behöver inte tala om personen, för personen att jag har förlåtit den. Bara att jag, mellan mig och Gud, att jag har förlåtit den personen, det räcker.
Mm.
Och för typ inom islam, vi ser om en människa går bort, du kan säga att tyst mellan dig och Gud, jag förlåter den människan för allt den har gjort för mig.
Mm.
Och det, den accepteras.
Fint. Du, jag tänker också på, alltså sådär, om jag då märker att Gud är liksom en naturlig del av ditt liv, så tänker jag också att det som hände mellan din debut EP då för 4 år sedan i runda slängar och nu är så här att du har blivit medveten om skam på ett sätt liksom.
Ja, alltså det var ju fett svårt i början typ, när jag, alltså bara i början när jag typ släppte min debutsingel, jag visste inte ens vad jag höll på med. Alltså jag visste inte, ska jag fortsätta? Jag tyckte det bara var roligt. Och det var så, ja, men det är roligt att skriva av sig. Men jag fattade inte hur, alltså jag fattade inte hur viktig min röst kunde bli, eller hur viktig den var också då. Men jag fattade inte, så det var ju typ, i början var det väl mer som att jag gick till studion för att fly det hemifrån. Och det var så här, jag vill, det som skedde hemma och jag vill inte ta upp det i studion, utan jag vill göra någonting helt annat. Men sen sakta men säkert så blir det ju, alltså det blir att jag tar med mig det hemifrån, det jag har hemma, jag tar med mig det till studion. Så ibland blir det att man sitter och snackar i 2-3 timmar och sen är det så att man snackar av sig. Och sen blir det enklare och enklare att typ så här skriva av sig och typ. Men i början så skämdes jag ganska mycket över vad jag gick igenom, vad jag hade sett typ. För att som maskrosbarn, alltså det är inget, alltså aldrig att någon har tagit mig åt sidan och varit så här, shit, hur mår du egentligen? Eller hur mår mamma? Eller wow, wow. Så där, för mig har det varit typ, ja, det har varit en skambelagd grej om att säga, okej, jag ska inte snacka om det. Och typ, när jag var yngre så var det så här, så fort jag lämnade hemmet, det som hände hemma hände där. Jag tog aldrig upp det med mina vänner, ingen visste vad jag kom hem till. Och jag visste inte heller vad de kom hem till, för att alla flydde från någonting. Och när vi såg så var det som att ingen vill prata om någonting som gick hemma, utan vi ska bara hänga och ha kul just nu. Vad det än var att man satt, jag vet inte, och satt och kickade någon joint eller rökte eller någon satt och spelade fotboll. Det var så här, men man lämnade allt som var hemma, man lämnade det hemma och så var det så här, men vi ses, vad roligt. Och ja, i början så var det väl inte, jag var inte van att prata om det. Jag hade inte pratat om det med någon, vad som pågick hemma. För att jag hade försökt, jag pratade med SOS och sånt, men det var ingen som hjälpte. Så jag var så här, om SOS inte hjälper, vem fan ska jag gå och berätta det här till mina vänner eller i skolan? Det är så här, vad ska de göra om inte SOS kan hjälpa mig? Fattar du? Så det var bara, ja, det var väl när jag tappade tilliten till SOS och sånt, så var det så här, då slutade jag helt och hållet prata om vad jag gick igenom. Och sen när jag träffade...
Vänta, förlåt, när kom SOS in i ditt liv då?
Alltså, de har varit där sedan jag var liten. Sen innan jag, sen min mamma och pappa skilde sig. Eller nej, sen innan till och med. Sen jag och min syster föddes har de varit där. Och det var väl bara mer eller mindre. Min mamma behövde hjälp med oss när vi var små. Och min pappa fanns väl där ibland. Han kom väl och gick lite då och då. Och ja, Sus har varit där så långt jag kan minnas. Hur jag memoriserat min mammas personnummer ifrån att hon ringit Sus så mycket. Och är så här, ah, min personnummer, hon säger... Det är så jag minns att jag har memoriserat. Jag har memoriserat hennes telefonnummer så, och hennes personnummer. Av att hon har sagt det i telefon så mycket.
För det är liksom, jag menar, nu är inte din mamma här och kan försvara sig, men du har ju liksom, du har ju pratat om hur skakigt det var liksom, och det hör man ju också i dina texter liksom, med hennes missbruk och så där. Har du på något sätt haft en diskussion om henne kring det?
Att så här, med henne?
Ja.
Ja, alltså jag har haft 1000 diskussioner.
Ja, jag förstår det, men att du faktiskt så här, har du fått någon slags sign-off på att får jag prata om det här i media?
Ja. Och det är också en stor anledning till att jag pratar mycket om min mamma och jag nämner inte så mycket om min pappa. För typ, min mamma, hon accepterar det. Alltså typ, hon kan säga rakt på sak. Jag är narkoman, jag har varit narkoman, jag har förstört jättemycket i mina barns liv. Hon vet det, hon accepterar det, hon är så medveten om det. Men det är perioder, ibland är hon så här, hon står och är medveten för det. Men sen ibland man är i förnekelse då och är så här, nej. Men alltså, min mamma rakt av, hon är så här, hon vet vad hon har gjort, hon vet hur det har blivit och hur det har sett ut och allting. Så därför jag hade känt mig jättefittig om jag satt och pratade om det här och min mamma inte ens, alltså att min mamma inte ens stod för sakerna, eller att min mamma inte accepterade
att eller att hon inte visste att du gjorde det liksom.
Exakt, ja, alltså från hela början, like innan jag ens, jag var så här att min mamma också, men också jag var så här, lyssna, någonting du också inte får glömma, det är att det här är mitt liv också, det är min historia. Jag kan nämna att jag har mamma, men ingen vet om vem min mamma är, like det är bara min mamma. Det är inte så här, hon kommer inte gå ut på gatan och hon kommer bara gälla sin mamma, för ingen vet vem hon är. Så det är så här, för mig är det också bara att nämna mamma, så det är så här, jag behöver inte outa, alltså jag outar inte henne och jag smutskastar inte henne. Jag älskar henne mer än allt. Alltså det är så här, jag pratar med henne varje dag och det är så här, jag har så mycket kärlek för mina föräldrar, men någonstans där också så måste jag också kunna dela med mig om vad de har gjort. Och jag vet att de har inte gjort det de har inte gjort det med flit, utan de gjorde sitt bästa. Jag vet det, jag klagar inte och jag hade inte velat ändra någonting. Jag vet att de gjort sitt bästa. Like, jag kan inte be en människa springa den snabbaste den kan och sen säga spring snabbare. Det går inte, den gör ju sitt bästa, den springer så snabbt den kan. Och ja, det accepterade jag ganska tidigt, att jag kan inte göra något saken. Det är som det är och det accepterar det, men det handlar bara om att gå framåt och se framåt. Vi behöver inte grubbla om saker som har hänt. Men ibland man gräver ju, man kommer ju tillbaka och man diskutera saker som har hänt och det blir jobbigt och. Men sen är jag mycket mer så här, okej, men nu det som har hänt, jag är min egen person, jag ska göra allt i min värld för att inte min familj ska gå igenom det när jag ska få barn eller ska få familj i framtiden. Det vet jag i alla fall.
Hej mamma.
Hej hjärta.
Vad gör du?
Jag har precis lagt mig och somnar.
Ja, förlåt, stödjer jag dig?
Ja, jag har värsta hostan också. Jag har knappt sovit någonting innan, så jag bara hostar sönder mig. Jag måste gå till läkaren imorgon.
Oj, jag har sagt till dig att gå.
Jag kommer att du ringer så här sen. Vad är klockan? Halv två, Fatima.
Ja, jag vet. Jag ville bara kolla hur de mår.
Ja, men det gör ingenting att du ringer.
Men hon är ju med på din skiva och hon låter ju välmående där.
Ja, där alltså efter. Det var typ något år efter hon sa till mig, hon bara, alltså när du ringde mig, hon bara, den där inspelningen, hon bara, jag var så helt, hon bara, jag hade inte sovit på 4 dagar.
Aha,
ja,
okay.
Men jag hörde ju det, alltså man hör direkt. Och ja, för vissa så här, det är helt sjukt, för vissa så här, som du nu, du känner att hon väl mådde bra i det här samtalet.
Ja, jag trodde det.
Jag har fått meddelande från, det var en gång, alltså mitt hjärta gick sönder, det var julafton natten fick jag en meddelande av en kille från Norge. Han hade skrivit till mig, tack så jättemycket för det här spåret. Jag har lyssnat på det här spåret från, alltså han hade suttit och lyssnat på det i 6 timmar om och om igen. Han bara, min mamma gick bort i, vet du det, på en överdos. Och han bara, det här samtalet påminner mig så mycket om när jag brukade prata med min mamma. Han hade lyssnat på det, alltså på julafton han hade suttit och lyssnat om det. Alltså mitt hjärta gick sönder, jag började gråta när jag läste det.
Mm.
Och det är så sjukt, typ så här, han hör ju alltså hur mycket tillstånd det är i. Och okay. Han kunde relatera. Och det är så här, alla hör ju olika, lägger ju märke till olika saker.
Ja, typ, nu förstår jag då. Okej.
Okay. Alltså typ så här, någonting jag märkte i alla fall, så här, du behöver inte se trasigt ut för att vara det och du behöver inte låta trasigt för att vara det. Och det är så här, hemma hur vi bodde när jag bodde med mamma, alltså du skulle aldrig ana att det var något på tok i det hemmet. Det var inte en dammtuss någonstans. Min mamma har det, alltså hon dammsuger typ så här 3 gånger om dagen. Och det var, alltså, det var så rent och det ser ut som att det är en helt vanlig familj som bor där.
Mm.
Det var så också när jag kunde ta hem vänner efter skolan. Alla älskade att vara hemma hos mig. Åh, din mamma är så rolig. Åh, nej. Vi kunde röka cig på balkongen för de andra inte fick röka cig. Och jag önskar att jag hade mamma som dig. Och jag bara så, om du var visst det.
Mm.
Typ. Så det var så här, utåt. Typ. Ingen märkte någonting utåt. Ingen. Min mamma kunde komma på så här, utvecklingssamtal i skolan. Ingen märkte någonting. Ingen har sagt till mig vad jag ska göra och inte göra. Eller typ, det är så här det ska vara. Nej, det är så här det ska vara. Typ. Ja, jag fick lära mig själv om man betalar en räkning. Ingen har sagt till mig om man betalar en räkning. Jag fick veta det själv så fort jag fyllde 18. Det var sånt här en hög med massa brev. Och det var så, ja, det är dags att betala din skit nu. Och det är så här, ingen berättade till mig vad jag skulle göra. När jag var 17, mamma blev vräkt så jag var tvungen att flytta hemifrån. Ingen sa till mig hur jag ska hitta lägenhet. Ingen sa till mig hur man betalar en hyra. Det var så, jag ringde ett soc och var så här, lyssna, min mamma blev vräkt. Jag har ingenstans att ta vägen. Ja. Ja, men vi kan inte göra så mycket. Du kan kolla efter en lägenhet så kan du skicka in till oss och se hur mycket det blir. Men jag var så här, men så länge, vad ska jag göra? Ja, men du har väl någon kompis som kan sova hos eller någonting. Jag sa, ja. De bara, hör av dig när du har hittat så kanske vi ser om du kan hjälpa dig. Jag var så
här,
nej, det var så, alltså, ja. Det är helt sjukt. Jag blir typ så här, jag blir så irriterad när jag tänker på det. Bara hur de kunde bara, så många gånger jag ringt och gråtit och bara så här, min mamma är en fara för sitt eget liv, hon är en fara för oss. Hon kommer dö snart om hon fortsätter. Ja, men vi antecknar, vi hör av oss. Ingen hör av sig. Så många gånger polis har kommit hem till oss, ambulanspersonal, när någon har fått en överdos. Det var en gång en kille fick en överdos hemma hos oss. Fick en överdos 3 gånger och ambulansen kommer fram och tillbaka och så här, fråga oss, hur gamla är ni? Jag bara, 16. Jag är 16 år. Och de bara, bor ni här? Jag bara, jag bor med mamma, vi är 16. Och de var så här, shit. De bara, antecknar, hör av oss. Ingen hör av oss. Alltså, det händer ingenting.
Fan, vad sorgligt att höra. Är det här... För jag satt i en diskussion med några i typ går om unga tjejer som själv, håller på med självskadebeteende och sådär. Och då så berättade, och så hade, var det någon som hade en dotter som hade varit suicidal sen hon var liksom, ja, mindre år, alltså så här, innan preteen. Så. Och då berättade de att när SOS kom in, då blev det liksom en förändring i deras liv. För att då fanns det helt plötsligt någon person som, så här, som följde dem genom alla processer. Men den personen fanns verkligen inte där för dig och för er då?
Nej, alltså, jag vet inte. Det känns som att det har varit mycket speciellt också när det kommer till missbrukare. De sätter typ en hel familj i samma fack. Om du kommer och din mamma eller pappa är missbrukare, då är hela familjen det. Och det är som att alla blir de svarta fåren typ och ja. Så det var, alltså, det var mycket så att jag, så många gånger jag har ringt, förklarat, berättat. Och det är bara så, ja, vi gör av oss. Och så många gånger jag har hört hur Sosa har pratat med min mamma på ett helt sjukt sätt. Alltså sagt de sjukaste grejerna. Ja, men nej. Alltså, nej, alltså det har varit de sjukaste grejerna. Att hon kunde tjafsa med Sosa. De har varit så, ja, men ska du, ja. Men ta skit i och hjälpa oss. Du kan gå och stoppa en spruta i armen eller någonting. Nej, alltså det är helt sjukt alltså.
Men vad fan?
Nej, alltså det är helt sjukt.
Fan, vad sorgligt det här är. Att ingenting verkar ha funkat då.
Nej, alltså, och typ bara ibland, bara nu efter albumet så mycket folk har skrivit till mig bara, alltså, och folk så här, folk hatar SOS verkligen. Och det är, så här, det är inte bara för att någon säger fuck SOS och alla är fuck SOS, utan alltså folk har skrivit sjuka historier till mig om, alltså, allt möjligt från att någon farsa tog livet av dens morsa. Alltså det har varit, folk har skrivit sjuka saker och jag är så här, shit, alltså, oh my god. Va? Ofta ingen hjälp typ är så här, ja, men finns här.
Mm.
Så många har försökt säga, men jag typ så här, styr dem vidare till typ så här, ja, men ni kan skriva till Maskrosbarnorganisationen och prata med dem och såna här grejer. Ja, men det finns så sjuka historier alltså.
Har du haft hjälp av den organisationen själv?
Nej, alltså jag hittade, första gången jag hittade hjälp först från hela början, eller Det var första gången jag hittade en person som jag pratade med. Det var Nils.
Okay.
Då var jag 18. Ja, 18. Och det var bara helt random. Utan jag började bara hänga med folk i stan. Och så lärde jag känna jättemycket folk. Och sen helt plötsligt så hamnade jag i Nils studio. Och så bara började jag prata med honom. Och jag var inte, alltså jag sa ingenting. Jag sa inte att jag ville göra musik, ingenting. Utan vi började bara prata allmänt. Utan han hade studio i stan, det var ett litet garage. Jag brukade säga, ibland när jag var i stan så brukade jag bara knacka på. Och så ifall han hade session, han sa jag kom tillbaka sen. Jag sa okej. Och då gick jag dit som att det var, alltså vi satt och pratade som att det var en, alltså ett terapisnack typ. Jag bara satt och delade med mig och det var första gången jag delade med mig till någon. Och han bekräftade bara typ så här, shit, det här är inte normalt. Och det är så här, när man har levt det hela livet, då är det ju normalt. Det är det enda man har sett. Så typ när han bekräftade mig någonstans där, det var då typ jag började ta tag i det och fatta så här, det här är fucked up. Alltså jag ska inte bo så här. Alltså innan så var det så här, men det är som det är. Jag kan inte göra någonting åt saken typ. Men sen när jag pratade med honom så var det som att så här, ja men han typ, det klickade i mitt huvud, sa men det ska inte vara så här.
Och för du sa ju för en stund sedan att din syrra är liksom, hon har en helt annan upplevelse. Så här, har det varit lättare för henne eller?
Nej, absolut inte. Typ det här med att vi åkte till Tunisien, det var ju värsta traumat. Det var ju så här, farsan sa ju bara, vi ska åka på semester 2 veckor. Och så åkte vi dit och så bara, 1 vecka, 2 veckor, 3 veckor. Han bara, ni ska hem, ni ska hem. Nästa vecka. Det går 3 månader, jag vaknar upp en dag, han är inte där. Han har bara lämnat oss. Och ja, så var det typ så att då fick man ju bara acceptera. Ja, men först han har lämnat oss. Och vi ska vara här nu, för alltid. Så för henne också, för att i början så ville inte ens min syster åka. Hon och min mamma var så här. Och hon ville verkligen inte åka. Och min farsa var så här, nej. Om inte båda vill åka, ingen åker. Och jag bara övertalade min syster. Snälla, vi ska bara vara där i 2 veckor. Snälla. Och ja, och jag trodde det skulle vara årets drömresa. Men så åkte vi dit och så bara, vaknar man upp 3 månader efter. Farsan är inte där. Ja, ska man bara acceptera. Nu är vi kvar här. Och min syster var ju, alltså var så här med mamma. Så hela den grejen typ att vi åkte dit, det blev som ett trauma för henne. Det var som att alltså, hela hennes värld rasade. Ja, hon ville ju inte vara kvar där om någon.
Okej. Okay. Så på sätt och vis var det ännu värre för henne, ja, den där perioden?
Ja, för min syster, hon, sen vi har varit små, hon har varit mer utåtagerande. Och jag har varit mer lite inåt. Eller jag har varit mer lite typ, inte samlad, men jag har varit så här, om alla gråter, jag är den som inte gråter, som står där för att jag vill hålla ihop allting typ. Så det har varit så här, hon har kunnat få för sina utlopp och allting. Och jag har varit den som har stått där och typ så här, okej, okay, men ta det lugnt, det, allt blir bra typ. Och ja, alltså jag typ så här, jag har accepterat det som har hänt. Och ibland typ, jag vet inte, jag kan inte prata för henne, men ja, det är väl typ det värsta som, alltså det värsta som kunde hända henne.
Hej Jasmina, att tänka på dig kan få mig grina. Sen vi kom till världen vart Jasmina och Fatima, tvillingsystrar men tjock och lika. Du min favorit snöflinga, söt som socker, farlig som dimma. Mycket jag tänkt på, så mycket jag vill säga. För många känslor, hur ska jag hinna? Kan ni beskriva med ord?
Alltså jag vet inte, privat fråga, och nu är inte hon här. Nej. Som sagt. Men din mamma, är hon clean?
Uff, alltså jag svär, alltså den där frågan tror jag aldrig jag kommer kunna svara på. Alltså, för att jag ser det, ett missbruk är en sjukdom. Det kommer och går hela tiden. Och jag tror bara missbruk lär sig på vilket sätt och typ så här, ibland vad man ska se som missbruk och vad som man inte ska se som missbruk. Typ så här, ibland är det så här, när du går över till tabletter, men då är det medicin. Men när du överdoserar, när du tar mer än vad du ska ha, då blir det ju missbruk. Men nej, det är min medicin, jag ska ha den här. Ja. Men det är så, här, så det blir så här. Så det är så här, nej, jag kommer aldrig kunna svara på den frågan. Och det är så här, det har gått så lång tid så jag vet inte när hon är nykter och när hon inte är det. Ibland hör jag ju det direkt och ibland är det så här, jag är tvungen att lyssna lite och säga, har du tagit något? Ja, nej, ja. Så det är så här, jag vet inte. Så här, jag vet inte hur hon är när hon är helt nykter och när hon inte är det.
Och det där är ju också någonting som jag tänker att man, om man har sett det där på nära håll, så tänker jag att man så här, på något sätt måste man förstå, tror jag, och det kanske är svårt för ett barn, men att man liksom inte kan hjälpa det.
Alltså, exakt, ja, ja. Alltså det tog ett tag innan man förstår att det är så här, du kommer aldrig kunna hjälpa personen om inte den vill själv.
Nej.
För när man var yngre, alltså jag önskar verkligen att jag fattade det tidigare, att så här, du kommer inte kunna hjälpa om den människan inte vill själv. För att alltså, så många nätter har gått ut med att bara skrika och kasta saker och na 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 och snälla och wow. Så det är så här, Ja, men det är så här, det var så onödigt. Jag borde bara inte ens ha gjort det, för att det är så här, jag kommer ingen vart med det. Det är så här, du kommer ingenstans. Oavsett hur mycket du skriker, slita av dig ditt hår, gör, alltså, det går inte. Och det är så här, ja, det är sjukdom. Och det är så här, det är bara, alltså, det är fett tufft att säga, men det är så här, man måste acceptera det. Man måste acceptera det, like, du vill fortsätta göra så, då får du göra det. För någonstans där, den är också en människa. Och ibland jag glömmer bort, för så här, som ett maskrosbarn, man, det är typ som att man blir förälder till sina egna föräldrar.
Ja, exakt.
Och alltså, efter ett tag blir det ju så här, det blir fett jobbigt. Man är ju förälder till sin egen förälder, och det är ibland så här, men shit, jag behövde det här. Och ja, sen är det bara fett jobbigt att komma till den punkten där man accepterar så här, nu släpper jag tag på det här. Mm. Och nu slutar jag typ bry mig. Och det är fett svårt, för att man bryr sig ju hela tiden. Alltså oavsett hur mycket jag säger, intalar mig själv, jag kommer inte bry mig. Men sen när det väl händer någonting, då är jag så här, ja, då bryr jag mig fett mycket.
Det är väl klart. Du har ju småsyskon också. Mm-hmm. Är de alla på pappas sida?
Ja, jag har en storbror från min mammas sida. Och sen har jag en storbror från min pappas sida. Och sen har jag, vad är det? Ja, tre småsyskon. Mm.
Du verkar liksom finna, är ni en tajt syskonskara? Finns ni i varandras liv?
Ja, det skulle jag säga. Ja, jag och mina småsyskon, ja. Jag bodde just dem inte så länge sedan.
Okej.
Okay. Ja, men ja, jag försöker och jag vill verkligen vara där för dem hela tiden. Och jag önskar att jag hade en stora syster. Mm. Men ja.
Och alltså, om du har haft det tufft, känns det som att dina småsyskon kommer liksom ha det lite enklare?
Ja, 100%. Ja, deras mamma är världens bästa mamma, och det är så här, verkligen, jag tvekar inte en sekund på att ifall jag hade typ gått bort, de hade haft jävligt bra, alltså. Det vet jag.
Ja, skönt.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. more.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Förlåt, nu blev det en liten paus här för producent och lyssnare och sånt. Och då så nämnde jag bara stor. Men jag har tänkt på det nu när jag har lyssnat på din musik. Att det är så här, det känns som att ni två spelar i en lite annan liga när det kommer till lyrics.
Tack.
Svensk musik.
Det värmer jättemycket. Speciellt när du nämner Stor också.
Ja, men har du hört han senaste?
Ja, alltså jag har lyssnat på han. Mina första memories av hiphop när jag kom tillbaka från Tunisien.
Mangersmith.
Det var innan jag kom till Tunisien. Okay. Vad var jag? Det var 2004, jag var 6 år gammal. I köket i Forsenstrand. Min senare spelades på radio. Alltså jag var helt, oh my god, vad är det här för något? Så jag till min mamma, snälla, varje gång den går på radio du måste ropa på mig. Så ropade de på mig varje gång den gick på radio. Så såg jag där i köket. Men sen när jag kom tillbaka, så mitt första minne av hiphop var då jag hittade Stor, Nack och Nemo. Jag hittade Labyrinth. Det var, ja. Och jag har väl mer fastnat för, alltså jag hittade Erik Lundin också. Jag är mer en lyrics-människa. Och när det kommer till typ hiphop, för mig hiphop är berättande. Berättar historier, målar upp saker. Och... ja, och typ för mig har det varit mer så här, när jag lyssnar på en låt, jag vill ta med mig någonting efter. Jag vill inte bara, sen finns det ju låtar ibland man lyssnar för bara en vibe och ha vibe och sånt. Men för mig musik verkligen, det är så här, jag vill lyssna på någonting och ta med mig någonting. Oavsett like, om det är någonting roligt eller om det är något sorgligt eller om det är något politiskt eller whatever det är. Jag vill ta med mig saker, jag vill lyssna på någonting och känna så här, okej, men jag tog med mig det här eller jag lärde mig det här. Eller den här låten fick mig att söka upp det här ordet, jag lärde mig det här ordet. Typ sådana saker, det älskar jag med hiphop.
Jo, och det känns också som att ni båda använder musiken som terapi. Alltså, ni skriver av er.
Ja, och det är så här, för mig har det blivit att jag skriver av mig, men också att jag berättar en historia som är så vanlig, men så lite personer pratar om det.
Mm.
Och det är så här, när jag berättar eller jag skriver av mig, det är inte bara för mig själv, utan det är för alla. Maskor och barn och alla som kan relatera.
Men jag ska sluta prata om Stor efter den här frågan. Men det var lite roligt nu när jag träffade honom igen. Jag intervjuade honom kanske 2017 eller något förra gången. Och sen så kom han då tillbaka 6 år senare. Och han har ju gjort en sån otrolig inre resa. Liksom. Och han var så här, jag kan inte ge dem allt nu. För det är för stor skillnad liksom, från det jag gjorde förut. Det är liksom för långt ifrån svartskallare så att säga. Så att han är liksom i en... ja, på en resa kan man väl säga där så här, nästa gång så kommer det vara ännu flummigare så att säga inom
situationstecken. Men alltså det hör man ju i hans musik. Man hör ju från typ så här, albumet Under broarna. Alltså man hör ju hans inre resa i sig själv. Och typ så här, när det kommer till missbruk och alla såna här grejer.
Men finns det dörrar som du inte har släppt in oss lyssnare?
Ja, alltså det tänker jag på hela tiden. Det är så här, det finns saker jag aldrig kommer berätta.
Okay.
Som jag aldrig kommer dela med mig, för det är för, alltså, för fult på något sätt. Jag dealar med mina inre demoner hela tiden också. Och det gör man, alla gör det. Och det är så, här, det är så mycket saker jag dealar med. Och det är så här, jag vet att jag aldrig kommer berätta det. För det är så här, det är mellan mig och Gud. Ingen annan. Och jag vill inte dela med mig med dem. Och jag känner att hellre att jag håller det för mig själv också. Och att det finns saker som jag inte vill dela med mig. För det kan måla upp andra fula på något sätt som jag inte vill. För jag kommer alltid tillbaka den frågan, för jag alltid så här, men din mamma, har du kontakt med henne? Det är så här, vad jag än säger, jag vill aldrig att någon ska uppfatta som att jag målar upp någon dåligt på ett fult sätt. För det är verkligen inte min intention. Aldrig i livet att jag vill måla upp någon som att någon har gjort något dåligt. Utan jag vill dela med mig av min berättelse. Men också försöka keep it like alla människor jag delar med mig om mina låtar eller allting jag berättar. Jag älskar dem i slutet av dagen. Oavsett vad som har hänt eller vad som har hänt. Eller vad som har gjorts eller någonting. Så det är så här, jag försöker verkligen måla upp så fin bild som möjligt av det.
Och det känner man ju.
Jag vill dela med mig någonting som gör det bättre och jag vill ge tillbaka till de yngre och ge dem något som jag saknade, som jag behövde när jag var yngre. Och det är så här, för mig är det så här, om jag kan hjälpa en person, det räcker. Alltså om jag grindar i 10 år och hjälper en person, det räcker för mig. Alltså. Mm.
Och det har du bevisligen redan gjort.
Ja, alltså det är inget, inget slår när jag får meddelanden om att hur de tackar mig om att jag har hjälpt dem. Och vissa människor, jag har typ fått dem att inse att de är maskrosband. Vissa vet inte om det. Typ, ibland när jag är ute på spelningar och jag säger, men jag brukar fråga typ så här, vilka är maskrosband här? Så är det typ så här, ibland är det så här, jättemånga som räcker upp handen och ibland är det så här, jättemånga som är så här, vad är det? Och så förklarar jag. Och typ jag har sett, speciellt när jag är ute och spelar på typ så här, när jag är yngre, från typ så här 13, 15, 16, 17. Så är det typ så här, när jag har förklarat vad det är, typ sist nu när jag var i Alingsås så berättade jag. Och så bara såg jag hur många som bara petade på varandra och bara, du också det typ. Och det är så här, för mig blir det så här, shit. Det är, alltså det finns en community, men alla är så, ingen vågar ta i den och den är så här, för det finns den här communityn, den är så varm och allting, för det är så här, när jag har träffat maskrosbarn, folk gråter, kramar mig och säger tack så jättemycket, för det är så här, den, alltså den community, den är så varm, för alla är så här, vi alla gått igenom samma sak, men vi behöver inte skämmas, och typ nu när jag pratar om det så blir det som, det blir enklare för dem och typ ta i det och vara så här, för att när man till exempel en artist, folk tror alltid så här, när du är en artist så är det, du mår bra, det är en dans på rosor och allting är lugnt typ, men det är så här, det är så mycket mer än bara det där Instagramflödet. Det är så mycket som händer bakom det och jag känner att jag måste dela med mig av det fula för att ja.
Men liksom, hur funkar skrivande för dig? Är det, har du liksom, din telefon ligger på bordet här. Finns det massa anteckningar till nya grejer?
Ja, alltså det finns, jag vet inte, jag kan kolla hur många anteckningar jag har. Alltså det är hela tiden, jag kan åka taxi och så ser jag någonting och så kommer jag på någon bar så skriver jag ner det. Det är, alltså jag vet inte hur många anteckningar jag har. 1077.
Nu blev det tävling, jag måste kolla
det. Men sen är det ju, det är massa olika skit. Det finns massa olika. Ibland när jag skriver sms, när jag är arg på någon, brukar jag gå in på anteckningar och skriva av mig. Och så sitter jag med det smset i typ en kvart och så läser jag det och säger, är det värt att skicka det nu? Eller nej, skitsamma, jag har skrivit av mig ändå.
Det var roligt att jag gick till min telefon när jag sitter med anteckningar framför mig och kunde bara ha tittat på det. 3548 har jag.
Är det massa frågor och sånt?
Ja, det är ju det.
Ja,
jag har hela mitt liv här. Och det är saker som ska fixas på båten och det är spottar.
Ja,
och det
jag
är
också
texter.
Köpa hem grejer och jag måste och så skriver jag saker jag måste göra.
Men nu ska vi se, vad fan var vi någonstans?
Skrivandet.
Ja, men precis. Och liksom, en sån sak som du har släppt in oss lyssnare i är ju liksom dina diagnoser. Du droppar PTSD, ADHD och Asperger på skivan och sådär. Och jag tänker att de här kanske två eller tre av dem överlappar ganska mycket. Liksom. Som jag har förstått det så är det ganska många barn i alla fall som egentligen har PTSD, men eftersom symptomen är så himla lika så får de ADHD-diagnos kanske då felaktigt. Men skulle du kunna berätta för mig liksom hur de här diagnoserna är för dig och vad som är vad då?
Alltså, saken är, jag fattade inte att det var någonting med mig. Eller alltså, det låter fel när man säger att det var något fel med mig, för det är inget fel. Det är så här. Men ja, men jag fattade inte att det var någonting förrän inte så länge sedan. För att jag har alltid varit, den i hemmet har jag alltid blivit klassad som den lugna. För att jag var mycket så här inåt för mig själv. Och typ när jag bodde med min mamma innan jag flyttade till Nyköping, det var jag, min mamma, min tvillingssyster och min storebror. Och de var mycket så här utåt. Så det var så här, min mamma var alltid så här, men de är ADHD-barn, de är nana. Nej, men Fatima, du är lugn. Jag har varit den normala. Så det var så här, nej, men du är lugn. Så det är ingenting. Så för mig har jag bara intalat mig. Jag har varit så här, nej, det är ingenting typ. Men sen när jag blev äldre så märkte jag bara att det blev värre och värre med saker och ting. Typ, alltså när det kom till hålla tider, städa, hur jag uppfattade saker, typ i någonting jag har fått lära mig nu är att så här, när jag tar saker väldigt ordagrant, alltså väldigt rakt. Och det har jag ju fattat typ nu med åren, typ ibland Nils kan, typ när han säger någonting till mig, och jag, alltså jag uppfattar saker väldigt rakt. Och ibland kan jag inte uppfatta, ibland ifall jag behöver ta en sväng i det där raka, men ja, men jag har ju fått lära mig med tiden typ. Och ja, men det var väl när jag började typ, jag gick i skolan och allting. Skolan märkte ingenting. Utan jag fick gå så här speciallärare. Jag fick gå och plugga efter skolan för att jag inte kunde koncentrera mig. Men det var inget så här att du behöver gå och kolla ifall du har ADHD. Det var ingenting sånt. Så jag tänkte att ja, men jag är säkert bara lite efter. Typ.
Men jag kan ju också tycka att så här, jag som precis har haft ett barn som har gått igenom. Eller han är väl, har något år kvar i grundskolan. Men där har de i alla fall kollar. Ja. De kollar för dyslexi i alla fall. Och det borde man väl någonstans ha upptäckt med dig.
Ja, det fattade jag inte hur man inte upptäckte det. För att typ så här, när vi hade så högläsning, jag kan ju inte läsa högt. Alltså det, jag kan hoppa från rad 1 till rad 6 typ. Och jag vet inte, jag fattade inte hur de inte såg det. Och typ när jag gick i gymnasiet, jag satt på lektionerna men det var ingenting som hände för att jag kunde inte koncentrera mig och det var så mycket som pågick runt om och det var mycket så här, det var mycket hemma och allting så jag kunde bara, det gick inte. Och min mentor tog in mig på möten då och då och bara, känns som att det var mycket som hände runt om utanför skolan för jag hade ett klädmärke, jag hade med några vänner.
Vad heter det? Nobody?
Exakt. Mm. Så det var så här, min lärare kunde ta in mig på ett möte typ en gång per termin och var så här, ska du inte bara hoppa av? För att du har ditt fokus på något helt annat så det är bättre att du fokuserar 100% på det och bara hoppar av. Och jag var bara så här, what the fuck? Ska min mentor be mig hoppa av istället för att så här, pusha mig med att fortsätta skolan? Det är så här, hade hon, jag vet inte om hon hade pushat mig, jag hade kanske fortsatt. Men sen efter det slutade komma. Och det var så här, min lärare sig till mig slutade. Det var så här, men fuck you då, varför ska jag komma dit? Så det var som att jag kom till skolan, men jag tuggade bara runt. Jag gick till aulan och hängde och sen gick jag på lektion någon gång ibland typ. För jag var så här, okej, men ja, jag kan ju bara lika gärna sluta. Och sen efter sista året i gymnasiet och då var jag så här, nej det här funkar inte längre, jag måste gå och prata med någon. Så jag gick till kuratorn och så bara droppade jag allting. Och hon bara satt med öppen mun och bara, hur kan du ha gått här i 3 år utan att sagt någonting? Jag var så här, hur kunde ni inte fråga mig? Eller typ så här, för mig är det så här, jag har gett upp med att be om hjälp. Det är så här, redan från SOS när de var så här, fuck it, då var jag så här, fuck it, fuck alla vuxna, ingen kommer hjälpa mig. Men sen när det var så här, jag kände okej, jag behöver gå till kuratorn, så jag gick dit och bara droppade allt. För jag kände bara, jag måste få ur mig det här. Och hon var bara så här, hur kunde du inte ha berättat det här innan? Och för mig var det, alltså det var bara en, typ en självklarhet om att jag inte skulle berätta någonting.
Men blev det någon förändring efter
det
mötet?
Nej, ingenting. Det var väl mer, ja, det var väl en, fan vet jag, en hjälpande hand för stunden typ. Det var väl mer lite så här, jag kände okej, men någon ser mig här i skolan i alla fall. Men sen var det inte så mycket mer än det. Mm. Alltså, ingen uppföljning, ingenting.
Så du var på riktigt bajs i skolan?
Ja, alltså matte. Där, det älskar jag. Matte dör jag för. Och det var så här, de lektionerna kunde jag sitta kvar. Även fast vi slutade, jag satt kvar där ändå för att fortsätta. Men sen allt annat så var det mer så här, nej, det här är inte riktigt min grej.
Bra på matte. Jag var mattetorsk. Baba stacka. Stacka vår inkomst. Kutta kakan. Alla fläckar bort. Mörk fläck på horisonten hela året om.
Sen typ när jag blev lite äldre så var jag så okej, okay, men eller när jag började komma in så fett destruktiva vanor. Det var väl jag började hänga med folk som hade väl missbruk också och det var så att det var mitt sätt att fly. Och ja, sen var det bara någonstans en sommar jag var bara så här, shit, jag måste ta tag i mig själv, alltså det här funkar inte längre. Jag kan inte, för att i början när man sitter och röker och sånt, det är en rolig grej. Men sen efter ett tag så blir det så att du självmedicinerar för någon anledning. Men när man väl är där så fattar man inte det. Och det är så här, men jag kan sluta när jag vill. Eller, men sen, typ, ja, någonstans där så bara klickade det i mitt huvud. Och sa, fan håller jag på med? Alltså, jag måste typ kolla upp det här. Så jag sökte hjälp. Jag ringde vårdcentralen och sa, läkare, hej, jag behöver träffa en psykolog. Jag behöver göra en ADHD-utredning, jag tror jag ADHD. Och ja... Och kan där är ju så jävla lång.
Ja.
Så jag ringde dit och jag bara, lyssna, jag behöver hjälp nu. Och jag droppade allt. Jag bara sa, jag rök på. Och igen, det har blivit ett problem för att jag har kommit in destruktiva vanor. Det var inget annat, det var allt, allt var snurrade runt det. Och det var så här, jag umgicks med folk som jag egentligen inte skulle, alltså om jag inte hade rökt, jag hade inte umgåtts med dem. Och det är så här, alla de människorna söker sig till en och samma sak. Och det är så här, fly från verkligheten. Och sen så är det typ, jag menar, alla vaknar väl någon gång, I guess. Och det var bara någonstans där jag var så här, shit, nej, jag måste sluta med det här. Så jag var, men ja, jag rök på och såna grejer. Och då hade de, då finns det så här mini-Maria för ungdomar som snabbar på processen med utredningen. Så jag var tvungen att gå dit, lämna pissprov och sånt för att göra utredningen. Men då gjorde jag utredningen och det var så här, det gick så snabbt. Jag fyllde in några papper och sen var det så här, så ville de prata med min mamma och pappa om så här, för de ville prata om från åldern, jag tror det från 7 till 12. Och det funkade inte, för jag är inte uppväxt med mina föräldrar. Jag flyttade ju när jag var 9 till 14. Mm. Så jag var så här, men jag vet inte, alltså ni kan prata med min mamma, men jag vet inte, det är inte så mycket att hämta från henne. Och plus det så här, hon kommer inte ihåg så mycket från våran barndom. Men ja, så min mamma fyllde i några papper. Och alltså jag behövde inte ens göra några tester. Han bara kollade pappren och läste. Så han bara, nej, alltså jag behöver inte göra så mycket mer. Det jag läser härifrån, han bara, du har ADHD.
Mm.
Typ. Men sen innan det så fick jag ju diagnosen PTSD innan ADHD.
Okej.
Okay. Ja.
Och det var samma person som ställde?
Nej, utan det var en annan. Först så fick jag... Jag led av depression och så hade jag PTSD. Och sen efter det gjorde jag min ADHD-utredning.
Mm.
Så sen ja, under ADHD-utredningen så var det så här, men du har slight touchen av Asperger och dyslexi och ADHD.
Mm. Och för grejen är ju den att liksom, som jag har fått det förklarat för mig då, så anledningen till att man ibland blandar ihop ADHD och PTSD är ju att en person som lider av PTSD, som jag förstått det, är ju liksom, ja, men man, alltså ens ångest påslag är liksom nästan konstant eftersom något piss har hänt, ja. Och så låter någonting på fel sätt eller beter sig någon på fel sätt eller rör sig konstigt, så är det en fara,
ja,
för dig.
Ja, för alltså, det kan vara så här, jag kan nu, vi kan ha fett kul och prata och allting, jag tar upp min mobil, jag har 2 missade samtal från min mamma.
Mm.
Allt går igenom mitt huvud.
Mm.
Allt. Bara typ, bara min pappa ringer mig och jag bara kollar på mobilen och jag är så här, shit, något har hänt nu. Ibland kan jag känna vissa dofter ute som påminner mig om någonting. Och jag känner, jag har ett starkt, det påminner mig om någonting från när jag var yngre.
Vad kan det vara för dofter?
Alltså jag vet inte, jag kan inte förklara det, men det är verkligen, jag känner att det påminner mig verkligen om en period eller det påminner mig om någonting. Och förut, typ jag hade en period där det kom hela tiden och jag var så här, shit, Gud påminner mig om de fina stunderna i mitt liv, för jag kommer dö snart. Så jag gick runt hela tiden och var så här, Gud påminner mig om det fina och typ så han vill känna att jag får mig att typ känna de gamla fina grejerna för att jag kommer gå bort snart. Det var alltså, ja, och typ ibland bara dofter, typ sommaren, jag hatar den. Alltså bara doften av att det börjar bli sommar, den triggar igång så mycket i mig.
Mm.
För det är så här, sommaren, det är mycket så här, och sommaren, det är då alla alkisar, alla tjaxar är ute, alla springer runt, och det var alltid sommaren, det alltid hände saker.
Just det, och du var tvungen att vara hemma mycket mer för skolan var stängd. Eller?
Ja, så det var, ja, det var, ja, då var du hemma och det var så här, antingen så var du hemma eller så om inte, ja, eller så var du ute med dina vänner. Hade inte, kunde inte dina vänner hitta på någonting, så var du väl hemma, och så var du, försökte väl gå ut så mycket som möjligt, men ibland fanns det ju inte. Så då var man tvungen att vara hemma, och då var det så här, shit, nu är jag här, ska jag ta hand om den här skiten.
Mm.
Och det är mycket så här, bara ute. Typ bara häromdagen jag var ute med min vän, vi åkte sparkcykel, så åkte jag förbi. Alltså jag kan ju se en tjackis från 1000 meters avstånd. Alltså jag har sett så här, en gång på tunnelbanan såg jag en kille med hans mamma och jag såg verkligen på henne. Och alltså jag vet inte, jag tror man blir också en människokännare när man växer upp ett sånt hem, för man ser så mycket människor, som, alltså så många människor som har varit hemma hos mig, som har gått in och ut. Och det är så här, alla ser helt olika ut, men alla har samma problem typ. Mm. Varje gång jag ser en alkis eller tjackis, alltså jag kan börja gråta.
Mm.
För att mitt hjärta gör så ont, för jag vet att så här, någon gång hade de det bra. Det var någonstans det bara, och bara allting bara,
mm.
Det var någonstans. De har verkligen haft det bra till en viss punkt, och sen var det något som hände. Och jag vet inte, jag bara får värsta så här, shit, jag önskar verkligen att jag kunde ta hand om er allihopa.
Mm. Och det där, för du, nu gick det lite snabbt här, för ja. Jag ville fråga dig om det här med självmedicinera. Ja. Jag tänker att jag har ju skrivit en bok om det här och pratat kanske lite för mycket om det, men för mig tror jag, jag har kommit fram till att alkohol har varit ett sätt för mig att självmedicinera. Att jag är inte alkoholist, men det har funkat väldigt bra för mig för att få tyst på självhatet och liksom, ja, men sakta ner. Alltså, och, men däremot, de andra grejerna, kokain till exempel, som jag har tog skitmycket i typ 10 år, amfetamin också, ecstasy, alla de grejerna tror jag var så här, jag vill ju bara vara med. Jag vill liksom inte, jag vill inte gå och lägga mig. Vad fan ska jag gå och lägga mig för? Det är pisstråkigt att sova. Jag vill inte sova bort mitt liv liksom. Jag vill bara vara med. Ja, jag vet inte vad jag vill att du ska säga om det. Men
nej, men jag, alltså det, jag fattar det här med att typ så här, det du sa när så här, men jag vill inte gå och sova eller rara, typ så här, när jag sitter i studion och det sa, men nu är det dags, så nu ska vi logga och alla ska hem. Va? Vadå alla ska hem?
Mm.
Alltså jag får någon, nej, jag vill inte hem.
Mm.
Och det är så här, jag vill vara här för det är saker som händer, vi kan få saker att hända. Mm. Och det är så, jag vill inte missa det. Och det är väl, alltså någonstans där så tror jag bara att man är rädd för att missa saker och typ, ja, alltså jag vet inte, och typ jag är rädd för att när jag får luckor av ingenting, det är där, de är jätteläskiga.
Mm.
För de där luckorna är så här, men nu kan jag passa på att göra någonting, eller nu, eller nu passar perfekt, nu kan jag röka.
Mm.
Eller det är de där luckorna som är livsfarliga för mig, för att de luckorna, det är då mina demoner kommer fram igen. Om jag inte håller mig upptagen, då de här luckorna är jättefarliga.
Men är det inte de du ska ha då, för att liksom fylla den där telefonen med ännu mera reflektioner?
Exakt, ja. Men ibland så är man ju inte, ibland, ja, man tänker ju inte så. Och det är så här, många gånger jag har catchat mig själv den tiden jag höll på med självmedicinera. Typ det var, jag kommer aldrig glömma det. Jag stod utanför studion, jag tog en cigg. Och så hade jag, ja, jag hade tagit något. Och så bara stod jag där och allting i mig sa att det är exakt så här jag ska vara.
Mm.
Det är så här jag är och det är så här jag ska vara. Och medan jag sa det så var det någonting i mig som bara, vad fan säger du för någonting? Och jag typ, samtidigt skämdes jag för mig själv, men samtidigt var jag så här, nej, det är så här det ska vara. Och ja, ibland försöker jag påminna mig om den stunden när jag sa, shit, att du var där i dig själv. Och att det är så här, det är så här jag ska vara.
Mm.
När det är absolut inte så där jag ska vara. Till exempel nu när jag tänker efter en period när jag sitter och röker, man har ju bara suttit och tryckt ner sina känslor. Bara tryck ner det, tryck ner det, tryck ner det, tryck ner det. Och sen typ när man väl slutar så bara kommer upp till ytan. Och då är det så här, vill man ju fly bort det, för varför mår jag dåligt? Men ja, men du mår dåligt för du har tryckt ner i alla år. Och sen nu det kommer upp, det är bara, nu får du ta det.
Mm.
Och i början är det fett svårt. För det är så här, jag har rökt sedan jag var 15 år gammal tills jag var, ja, 19. Alltså då var det, det fanns inga pauser, ingenting. Och de åren, liksom 5 år, så tryckt ner allting. Sen när det väl kommer upp, då är det så här, shit, lever jag ens? Alltså jag överlever bara, jag lever inte just nu.
Mm.
Och ja, det är väl någonstans där man måste typ fatta att det inte går.
Men för jag tänker, alltså jag träffade en kompis häromdagen som har en, som lever med en kvinna som är så jävla liksom, ja, gissningsvis kanske också en PTSD-kvinna, fast hon är vuxen och ser inte det här själv.
Mm.
Och för henne har ju weedet varit, det har öppnat henne. Att hon har liksom, jag vet inte, sett, alltså det kommer upp minnen för henne i det liksom, men så funkar det absolut inte för dig.
Alltså jo, alltså det beror på vilken period jag är i mitt liv. Like om jag är i en bra period i mitt liv, alltså jag vet, jag hoppas att jag aldrig kommer röka igen, men jag vet det kommer säkert hända någon gång när man har det roligt och man är med vänner och man vill sitta och skratta och sånt. Men sen finns det, alltså det finns ju det roliga och så finns det, alltså destruktiva i det också. Och typ jag tror när man väl kommer till en punkt och säger jag klarar mig inte utan det, det är då det börjar bli lite knas.
Mm. Ja, jag hade en ganska kort men intensiv period med hasch när jag bodde i Malmö.
Mm.
Men, och det är, jag tyckte att jag blev så långsam. Långsam och hade så jävla dåligt närminne också.
Ja, men man märker ju inte det i sunden. Man märker ju det efter när man slutar.
Mm.
Och är så här, shit, nu är min hjärna igång igen. Nu vaknar jag upp i tid, nu vaknar jag tidigt.
Mm.
Och sen en smart rutin, det blir ju kaos när man röker. Det är så här, man kan inte äta någonting förrän du röker. Sen, blir du, sen kan du äta.
Mm.
Och typ massa sådana saker. Men sen efteråt så hjärnan öppnar ju upp. Och så fattar man ju så här, jag behöver inte det här. Och det var, och ibland har jag hamnat i perioder där när jag har slutat och man blir bara äcklad. Så fort jag känner lukten, jag blir så här, hur kunde jag sitta och göra det här? Men sen då kommer man ju tillbaka i det. Och så är man där igen. Och sen försvinner man, sen kommer man tillbaka igen. Och det är väl någonting med typ, ja, balans. Mm. Och ja, det är en, till exempel när jag skrev balans, då var jag exakt på en sån plats. Då kom jag till studion och det var den låten som typ, när jag skrev den låten, det var då det började öppna upp att vi började med albumet igen. För vi tog ju en paus, för jag var ju jättedeprimerad.
Det
var
typ 3 år, va? Eller? Nej,
ja, alltså vi började ju med, jag släppte ju EP:et och sen var det, vi tänkte ju släppa alltså, albumet året efter. Men det blev ju inte så, för att jag hamnade ju i jättedestruktiva vanor och jag, ja, försökte hitta mig själv typ. Och jag var inte redo på allting, jag var inte redo på att gå in till intervjuer och svara på personliga frågor. Jag var mer typ så här, ja, men jag skriver det, men frågasätt inte min konst. Frågasätt inte mig vad jag menar med saker och ting, utan lyssna, fattar du så fattar du, fattar du inte så fattar du inte. Men sen lärde jag mig under den perioden när jag tog en paus som att så här, för att jag var inte redo att vara så här, ja, du kliver ut och gör det här, helt plötsligt så är det en förebild. Och det är ingenting du väljer själv, utan du blir bara det. Och jag var verkligen inte redo, för jag var inte färdig. Jag hade bearbetat saker, och än idag är jag inte färdig bearbetad. Men jag är mer, alltså, mer färdigbearbetad nu än vad jag var då. Jag var verkligen inte redo på att vara en förebild för någon. För att jag var så här, shit, jag är, just nu så är jag trasig. Hur ska jag kunna laga någon annan typ? Mm. Så det var väl med det. Och den där pausen fick mig väl att inse saker. Och typ, ja, jag var tvungen att ha de där åren av alltså, grov ångest och sånt för att komma till den platsen jag är idag. Och jag har haft en tendens som att jag typ, alltså än idag, det är bra men också dåligt. Jag underskattar mig själv jättemycket. Alltså jättemycket. Och jag vet inte varför. Det är bara så. Jag bara automatiskt jag lägger mig där nere. Oavsett vem det är eller vad det är. Och det är väl det jag också har fått typ dela med de där åren. Att sluta underskatta mig själv så mycket. Men ja, på något sätt det är ju bra. Men också dåligt. Och det är någonstans där det som har fått mig att typ hålla mig typ humble och hålla mig på jorden.
Tog ett tag för att lära vad balans var. Röken till, det är chill, finns en halv kvar. Poppa pill, en till, inget ansvar. Mörs det finns så det är lugnt, inga samtal. Inga samtal, inga samtal. Skolan ringde hem, det var något de började anta. Börja anta, börja anta. När du inne i skiten kan vara bra att ha en väntplan.
Och jag tänker mig också att de där åren, jag menar, om du hade köttat på och släppt ett album 2020, så jag menar gissningsvis så, alltså den här, för jag antar att någonstans i det där vakuumet så tar du tag i det här med liksom alltså diagnoser etc. Så du har fått det relativt nyligen ändå.
Exakt. Ja, jag fick det förra året. Ja, förra året exakt.
Käkar du medicin?
Ja.
Funkar det?
Mm.
Okay.
Jag tycker verkligen att det funkar. För mig gör det verkligen. Alltså när det kommer till fokuset och allting. Jag märkte skillnaden redan första veckan. Mm. Att det gjorde jättestor skillnad. För att min, alltså jag brukade så här, när vi har session. Så brukar vi se om vi har en 6 timmar session. 4 timmar går åt om att. Jag vet inte vad jag pratar om. Alltså det kan vara allt. Vi kan prata om blommor. Helt plötsligt så börjar jag prata om ett tak. Alltså det är så här, det bara kommer upp och jag är så här, jag kände för att jag är tvungen att säga det när det kommer upp i min hjärna, så jag är tvungen att säga det. Men sen när jag började äta medicin så var det mer så här, men nej, du behöver inte säga det. Det är jätteonödigt. Du slösar bara tid. Säg inte det. Var bara tyst, låt det gå. Innan så kunde jag inte låta det gå. När det var någonting i mitt huvud, jag var tvungen att säga det. Förut när jag var yngre så hade jag så här, det kunde dyka upp så här jätteelaka kommentarer och säg det. Så ibland typ så här, så kunde jag bara slänga ut mig den kommentaren, men jag sa det jättetyst. Men då har jag fått sagt.
Mm. Ja, det där kan jag relatera till i viss mån faktiskt. Och om du frågar min fästmö så tycker hon att jag borde vara tyst mycket, mycket, mycket mer än jag är. Men man lär sig så länge man lever, ja. Antar jag. Du, det här är ju... En textrad på ämnet från din skiva, och jag kan inte hela för jag skrev bara ner halva, men ångest är en känsla precis som glädje.
Mm.
Hur fortsätter den?
Ångest är en känsla precis som glädje. Ångest är en känsla precis som glädje, men 1000 gånger lättare att få. Så fortsätt gå framåt och tänk, det är inte bara jag vet det du med.
Mm.
Ja, alltså ångest är ju en känsla som glädje, fast den är så mycket enklare att få.
Mm.
Alltså det är svårare att bli glad än att få ångest. Eller för mig i alla fall. Och ja, det är väl bara att lära sig att det är exakt samma, alltså det är samma känsla som känsla. Men man lär sig väl med tiden och jobba med det. Och ibland så, typ när jag får ångest, ibland så försöker jag typ intala mig själv, okej, men det här är bara i mitt huvud. Just nu så är det här bara i mitt huvud. Övertänk inte det. För ibland så när det kommer upp en sån ångestkänsla eller någonting, så fortsätter man i det och så går man. Och till slut sitter du med värsta ångesten över något som du bara kunde låta gå. Eller typ intala dig själv att det här är bara i mitt huvud. Mm. Inget annat.
Men där vill jag säga en sak, ja, som kanske kan ge dig någonting. Jag går i en mycket märklig terapiform just nu som vi inte behöver gå in på i detalj, men som handlar ganska mycket om det här. Jag tror kanske framförallt män, men säkert också tjejer. Vi har inte tränats på att känna särskilt många känslor. Utan de man kan är typ så här arg, glad, ledsen. Och så går man genom livet med ganska lite verktyg för att prata om vad man faktiskt känner. Och då finns det ett slags meditation som jag gör med min då icke-terapeut, coach kanske vi ska kalla honom. Och då försöker man så här, först så går man igenom kroppen och sen så går man ner i känsloregistret. Så här, vad har jag för känslor i kroppen just nu? Och då, för mig har det kommit som en vision nästan av ett lock i bröstet så här. Och det är liksom genomskinligt så att man ser igenom det. Och det är blått. Och det är ångest. Och då tänker jag mig att det är...
Är det mörkblått?
Nej, det är svårt att säga. Det kan nog vara lila också.
Typ sådär, eller?
Nej, ja. Nu pekar du på någon pryl som jag har här. Ja, men nej. Det är nog lite ljusare än sådär, tror jag.
Något sånt här?
Ja, mer där. Imsdal flaskeblått. Mm. Ja. Nu får de betala för att jag nämner dem. Och det är ju ångestens funktion, tänker jag. Ångest är till för att du ska fly eller slåss. Och varför ska du vara liksom uppspelt eller nyfiken eller glad eller ledsen när du har ångest? För det är det ångesten är till för. Är du med?
Att ta bort allting.
Ja, det är klart. Det är liksom, du alltså står inför
det distraherar fara. Igen från alla andra känslor.
Ja, du står inför en jättestor fara. Du ska inte ha kontakt med någon annan känsla just då.
Mm.
För du ska slåss eller...
Exakt, och det är ju ens egna demoner i sig. Mm. Alltså den här ångesten är ju en demon.
Mm.
Och det gäller ju att desto mer du låter den tilltala dig och prata med dig, och desto mindre du tystar den, desto mer kommer den ta över dig.
Mm.
Och och typ inom islam refererar man det till att det är alltså djävulen igen. Och typ inom min tro så är det så här, om du gör någonting rätt, då kommer du höra den här rösten. Men om du gör någonting fel, den kommer vara tyst, för den vet om att du gör fel.
Mm.
Så det är så här, när du är på någonting rätt och du hör den här rösten, då är det som att säga, okej, men jag gör någonting rätt nu. Men när du gör någonting fel, då kommer den här rösten vara tyst, för den vet om, fortsätt göra ditt fel.
Mm. Ja, det där är ju väldigt spännande, och jag tänker att jag tror att vi står inför en stor, jag hoppas i alla fall det, eller så är det bara i mitt lilla universum att vi faktiskt så här, det här är någonting som vi kommer behöva deala med.
Ja, 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 100%, och jag önskar att det var mer som pratade om det.
Ja.
Jag önskar att det var mer av de här förebilderna som de här unga har. Som sitter och scrollar på TikTok och gingam, bam, bam, jag skjuter i wawa. Jag önskar att de hade folk som berättade för dem, för de här känslorna. Och, och det är någonstans där blir det mer tillåtet för de yngre att känna och tycka och tänka. Och, för att nu är det mer att man ska vara macho, och de här ångestkänslorna, de ska du inte prata om. Eller, och det är det de ser upp till, och det är så det fortsätter. Och det så, jag önskar verkligen att folk pratade om det mer, för jag tror att någonstans där hade det blivit så mycket enklare för de yngre också. För att när de ser upp till dem och tänker, ja, jag ska bli som dem, eller det är så där jag ska vara. Mm. Men slut av dagen, like, alla vet gärna, alla mår dåligt. Slut av dagen, jag kan tänka mig att det är så mycket folk som gör typ den här gangsmusik. De går hem och gråter slut av dagen när de ska sova. Like, alltså, och det är så här, jag önskar att folk delade med sig mer, för jag tror att den yngre generationen hade kommit närmare sina känslor.
Mm. Och jag tänker mig också att liksom den typen av droger som som verkar liksom, nu vet inte jag exakt vad man tar ifall man ska åka och skjuta någon.
Mm.
För det verkar ju, det är någonting i alla fall som förekommer. Vet du det?
Ja, men det är väl typ benzo.
Okay.
Alltså, ja, det är väl såna grejer som bara stänger av en känslor helt. Mm. Du känner ingenting.
För det är ju intressant också med kokain, som jag tänker är liksom också sådär en väldigt egentligen kall drog.
Mm.
Det finns ingen medmänsklighet i den i... Det kan det säkert göra, men min upplevelse är i alla fall att det handlar så mycket om ditt ego.
Ja, du blir hur självisk som helst.
Ja.
Du matar ju ditt ego. Alltså, adrenalin, då matar du ju bara det. Du sätter ju bara, alltså, tänder eld på den och det blir hur stort som helst.
Mm. Och jag tänker mig att just det faktum att den här typen av droger liksom ökar, det känns också som att så här, ketamin, typ, jag vet inte vad det är exakt, men... Ja, det är liksom inte, det är inte ett varmt samhälle som vi går emot när man tittar på vad som händer på den fronten liksom.
Nej, exakt. Och alltså, jag vet inte vad jag ska säga alltså. Men ja, alltså det blir ju bara mer och mer, alltså någonting i samhället, ja, men det blir bara mer och mer accepterat när det kommer till droger. Alltså nu är det så här, en 12-åring kan stå och röka på och det är så.
Mm.
Och det är så här, förut så var det så här, oh my god. Typ var du 17 bara rökt en joint, oh my god, vad gör du? Men nu, det blir bara, det är ett, det är så mycket mer tillgängligt. Alltså man kan ringa ett samtal nu och få tag i vad fan man vill. Det är så här, nu för tiden det är coolt.
Mm.
Poppa en talle, ta en tramadol. Och ja, det är, alltså, det är någonting som har blivit alltså romantiserat på något sätt.
Mm.
Ja.
Tror du liksom, för du rappar ju också om det här, alltså den utvecklingen, kanske inte explicit, jo det gör det väl. Men ska vi ha det så här? Just med den vålds liksom utvecklingen?
Absolut inte. Absolut.
Nej, men
kommer
det att öka? Eller...
Alltså det beror ju på hur samhället väljer att ta tag i det. Like, alltså någonting, det är så här, någonting jag känner så här, fokuset måste vara på den yngre generationen som kommer, för det är de som växer upp och blir de äldre, och någonstans där så behövs ju hjälp, alltså det behövs så mycket hjälp. Like, ibland jag brukar tänka på så här, ja, jag kan tänka mig att 60% av alla grabbar som tuggar i centrum och börjar beckna och sånt, de har det knas hemma. De har antingen en ensamstående mamma som typ antingen typ lever på sos eller har två jobb, och de tänker, när jag ska gå ut, jag ska hjälpa familjen eller fly hemifrån, de pallar inte vara hemma för det är kaos hemma. Bor i en trea med 7 syskon och det är så här, de vill fly så mycket hemifrån, och det är så här, om det inte finns någon vuxen där som är så här, jag finns här, då, alltså, då känner de att de kan sköta det själva, och de vill fixa hem, de vill fixa mat på bordet, de vill gå med dyra kläder.
Mm.
Och det blir också att alla de hittar ju varandra, och det är så, när jag tänker efter typ så här, när det kommer till SIS-hem och behandlingshem, att de placerar ju ungar med samma problem i ett hus i skogen, och så tänker de, aha, men det kommer bli bättre, det blir bara 1000 gånger värre.
Mm.
Och alla de här typ behandlingshemmen och sånt så här, som jag har sett, det är så här, det är privatägt, folk, de flesta gör det för pengarnas skull, och det är så här, de skiter i om ungdomarna mår bättre eller inte, och det är så här, de skickar dem till det, och sen är de klara där, sen är det ingen uppföljning med det efteråt. Och det är så mycket så här, som jag läser, så här, sexuella övergrepp på behandlingshem och sånt, och det är så här, och det är så här, de blir svarta får, du är missbrukare och käften, varför ska vi tro på dig för, om du ska berätta ifall någon anställd har gjort någonting. Det blir så, de tror ju inte, för att de är ju, det är ju trasiga barn i ett hem, det är så här, varför ska vi tro på dig? Du är ju trasig.
Mm.
Och det är så mycket som alltså behövs förändras där. Och för det känns som att bara de flesta typ så här, när de placerar barn i så här fosterfamilj, behandlingshem och sånt, känns inte som så här, jag kan tänka mig att typ 80% skiter i att följa upp det efter vad som händer med dem.
Mm.
Och det är så här, jag har sett i mina egna ögon, jag har vänner som har blivit placerade och allting, och det är så här, antingen går åt helvete och blir 1000 gånger värre, och sen finns det någon procent, ja, som det blir bättre. Men sen är det så att när det placeras samma ungdomar med samma problem i ett hus i skogen, det är så här, vad förväntar du dig ska hända?
Mm. Ja, det känns också som det här du berättade för någon timme sedan om SOS. Liksom. Jag menar, det känns som att det är en del av samma liksom, maskineri som verkligen, verkligen inte funkar.
Ja, och det är så här, typ, jag kan tänka mig att de flesta som har jobbat på SOS länge, jag kan tänka mig att typ, om vi ser att de har jobbat här i 15 år, de 5 första åren kanske de brinner för det. Men sen är det så mycket grejer så att det blir så här, att de blir typ immuna mot saker och ting. Men det är så här, för mig är det så här, när du inte känner att du brinner för det längre, jobba inte kvar. För att det är så många liv som förstörs på vägen. Like, om du inte brinner för det, om du verkligen känner att jag vill, om du känner längre, jag vill verkligen göra en förändring och jag vill jobba med det här hela mitt liv och jag vill göra en förändring. Om du känner det, sluta jobba alltså. Gör inte det, för det är så mycket liv som förstörs.
Jag tänker också att jag intervjuade Diamant Salihu för inte så länge sedan, som har gjort väldigt mycket liksom, reportage kring gängkriminaliteten, men också liksom, familjebilden i orten så att säga. Och han pratar ju ofta om att hur tidigt liksom, barn halkar efter ifall man inte haft svenska i skolan. Det finns det ju statistik på hur... Liksom, om du inte har haft svenska hemma så halkar du efter med ett eller två år redan i ettan. Liksom.
Ja.
Och är det någon då som erbjuder en 10 lax för att flytta en väska eller whatever?
Ja.
Jag hade tagit det.
Ja, alltså ja, 100%. Hade du frågat mig för några år sedan när jag inte hade någonting och det så här, hela mitt liv jag har haft, eller kanske när jag var yngre, men jag minns inte sist jag frågade mina föräldrar om pengar eller någonting. För det är någonting så här, jag vet att min mamma lever på soc, varför ska jag fråga henne om pengar? Like, jag är en människa, jag kan gå och skaffa mig ett jobb.
Mm.
Alltså, och i början så är det ju fett roligt. Folk är ju så här, du gör snabba pengar, det är roligt. Men sen blir det ju bara mer och mer in i skiten. Och sen är det ju typ, sen är det när de yngre gör det, det är de äldre de har sett upp till som står i centrum och som tycker de är coola. Och de vill ju också vara en del av det.
Mm.
Och ja, det är ju så... Det blir bara mer och mer. Och... Ja.
Ja. Fan vad deppigt alltså. Ja. Ska vi prata om något roligare?
Mm.
Ska vi prata om från trakten?
Ja.
Mm.
Du ska få en fostersyster. Neff, neff. Vinka.
Oh my god, varför står de så där? De ser ut som en hel sekt.
Vad känner du till om Värmland då?
Mycket skog.
Hur var det att skådespela?
Det var jätteroligt. Mm. Skitroligt. Det var en helt ny grej från att göra musik. Men ändå slightly samma typ när det kommer till musikvideos. Sånt, man, alltså, eller typ man spelar musik. Man är ju inne i en roll typ. Alltså, så det var väl ja, alltså, samma men ändå inte samma. Men det var skitroligt. Jag fick lära mig så mycket nya grejer. När det kommer till att filma film och manus och... Allt sånt där, det var skitroligt.
Blir det en säsong till?
Jag tror inte det alltså.
Okej.
Okay. Ja, jag vet. Ja, faktiskt. För jag kom på redan mitt i allting. Jag bara, jag har säsong 2, jag kommit på det.
Okej.
Okay. Vad vi ska göra.
Ja.
Jag tänkte att det skulle vara tvärtom att bror och... Har du kollat på den?
Ja.
Ja, tänkte att det skulle vara tvärtom att nu i slutet så flyttade jag ju. Att jag flyttade till Stockholm och...
Man vet ju inte riktigt. Och det ja, var ju en bra cliffhanger.
Ja. Ja, exakt. Men jag tänkte så här att säsong 2 skulle vara att ja, jag flyttar tillbaka till Stockholm och bror vill komma ner till Stockholm under sommaren.
Mm.
Och jag tar med han på en hemmafest. Massa grabbar. Ja, i en förort. Man sitter, tuggar, hemmafest. Folk dricker, folk röker. Och att bror hittar en väska med massa hash, man tror det är choklad, så han tar med sig den.
Mm.
Och sen blir han skuldsatt och vi ska försöka lösa det.
Mm. Ja, kanon ju. Hur var det att jobba med min favoritskådis, kanske inte i hela världen men nästan, Helena Lindegren?
Oh my god, hon var så rolig.
Eller hur?
Ja, alltså jag skrattade så mycket. Och det var så många moments där det var så här, där det, när vi spelade in och det var ju meningen att det skulle bli awkward, men det var så awkward så att jag skämdes.
Mm.
Men det var skitroligt, hon är jätterolig.
Mm. Fantastisk. Det känns ju också som att denna är skräddarsydd för dig. Det är ju mycket från ditt liv som jag
ja,
känner igen.
Alltså, mm. Ja, när vi satt och gick igenom manuset och allting. Alltså det, var så här, det är alltid någon som känner någon. Eller någon har någon vän som har hamnat på placerad någonstans. Och det är så här, ja, alltså jag kände igen karaktären. Jag känner ju några stycken.
Mm.
Så det var ganska enkelt att komma in i det. Men sen också fick jag också lära mig vart så här... Det här är inte jag, utan jag ska bygga en ny karaktär. Utan jag ska skapa en helt ny karaktär. För det var ändå lite svårt, för det var så nära mig. Men ändå lite långt bort. Men ja, det var skitroligt alltså.
Du var inne på det här, jag ska försöka runda av, men det är så mycket jag egentligen vill prata med dig om. Men du var ju inne på det här med maskrosbarn. Den här maskrostanten som kommer upp, vem är hon?
Alltså jag gissar namn. Alltså vad heter hon? Hon heter Gunilla Rör.
Okej.
Okay. Så var det.
Ja.
Vad säger man? Jag är så dålig på hon håller på med teater.
Mm.
Ja. Ja, jag fick ett brev, ett handskrivet brev från henne för, vad kan det ha varit? Tuff, jag har inget tidsuppfattning, kanske 2 år sedan.
Du sa Gunilla Rör.
Ja, Gunilla Rör. Mm. Ja. Ja, jag fick ett handskrivet brev från henne och hon är ju en maskrostant. Och hon typ skrev hur mycket hon uppskattade det jag gör och att maskrosbarn finns i alla åldrar och att, ja, att vi är lika gamla men vi har gått igenom samma sak och vi känner samma när det kommer till det. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Det finns så många, alltså maskrosbarn, ett maskrosbarn dör nu och ett maskrosbarn föds nu och de finns i alla åldrar. Och det var så fint för det var verkligen en påminnelse om att det finns gamla maskrosbarn som har sett samma sak som mig fast de är så mycket äldre.
Mm.
Och ja, det gjorde mig fett mycket. Alltså det gav mig så mycket motivation och så mycket så här shit, jag får verkligen en äldre gumma och skriva ett handskrivet brev till mig.
Mm. Har du träffat henne?
Nej, det har jag inte.
Du, apropå det här med liksom att det känns som att du kan göra vad fan som helst. Liksom du är 16 bast, startar ett klädmärke med några polare. Du liksom har aldrig rappat, går in och rappar och gör det kanon. Du skådespelar och liksom gör det bra också. Vad mer ska du doppa tårna i innan du viker in åren om 50 år?
Alltså min dröm
år, 75 år, förlåt.
Alltså min dröm hade ju varit att öppna en skola eller ett behandlingshem. Ja, en organisation för barn som mig.
Mm.
Det hade ju varit min dröm att, alltså allt jag vill göra, jag vill bara ge tillbaka och ge det jag behövde när jag var yngre. Det är min dröm.
Vad fint, jag hoppas du får göra det.
Jag hoppas också det.
Vad otroligt roligt att vara och träffa dig.
Detsamma. Jag kan sitta här i timmar alltså.
Det lätts. Uh-huh. Nej, jag har en lunch sen. Så nu får jag lägga på. Tack.
Tack så mycket.
Jag kan inte nog understryka hur mycket alla vi på Värvet-redaktionen, det vill säga producenten Ninni Westin, jag, Kristoffer Triumf och Acast, tycker att du bör lyssna på Jelastis album. Finns till exempel på olika strömningstjänster och håll koll så kanske de spelar nära dig vad det lider. Och när du ändå kollar upp grejer, missa inte Värvets sommarvikariesatsning. Det ska bli 4 avsnitt och 1 kommer nu på fredag. Med det säger jag, här är Jelassi. Har jag blivit knäpp? Har jag blivit sjuk? Tack för idag. Har jag blivit knäpp, har jag blivit sjuk. Sjunkande skepp inom bordkäs i grus. Lätt att bränna läpp när man tänker sig ut. Men blåset hjälper bäst när allt känns akut. Känns som jag dog igår, vill aldrig dö igen. Men jag är nog tillbaks i tid till gryningen. Kan inte ens förneka vad sanningen är. Jag rökte tjock mycket i 43. Hej mannen. Har jag blivit knäpp, har jag blivit dum? Kvällens glädje med Bacardi och flum. Inte konstigt att jag vet mig skum. Jag och fattig på en rush, det blir dummare och dum. Gillas i skadig med, sluta tjata om album. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.